Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och nu har jag fått tillbaka en person som har varit här flera gånger förut. Välkommen tillbaka, Per-Åke Eliasson.
Tack för det. Jag hoppas inte lyssnarna börjar tycka att det är tjatigt.
Alltså, så länge vi pratar om olika saker, om vi inte tjatar om samma sak. Vi har ju faktiskt gjort 4 program redan i en serie.
Ja, det stämmer.
Vad handlar den här serien om?
Ja, om min bok som jag gav ut strax före årsskiftet här.
Ja, och jag gick faktiskt ner nu häromdagen till Akademibokhandeln för att hitta hyllan. Och det roliga är att det finns bara 2 Tyresöböcker där. Vet du det?
Nej, det visste jag inte.
Det är din bok som heter vadå?
Ja, Mitt liv och yrkesliv som jag minns det.
Ja, och man känner igen din bok därför att du står framför graningsringen.
Ja, just
framför
det.
En skylt där.
Ja.
Bredvid den finns den stora fina boken Torp och gårdar, alltså den här hembygdsföreningen. Och jag frågade Akademibokhandeln om vilka böcker de tar in. Och de tar in Tyresöböcker om de finns på Bokus, alltså deras datasystem. Och din bok finns ju att beställa där.
Ja, både på Bokus och på Bokinfo.
Ja, på Bokinfo tror jag det är faktiskt där den måste finnas. Annars kan de inte sälja boken, nej, för de måste ha den där. Bara ni som vet, eller ni som hör det här om ni vill få er bok utställd i Tyresöhörnan. Och det roliga är, vi har gjort 4 program och de har hörts 3 veckor var. Så du var alltså roat Tyresöborna i 12 veckor i sträck.
Ja, det låter imponerande. Ja. Jag hoppas att de har upplevt det som roat dem, som du sa.
Ja, men alltså det här är ju en del av vår historia. Därför du var ju vd från 1977 fram till 2004.
Ja, för Tyresöbostäder.
Ja, för Tyresöbostäder.
Och även för Tyresöcentrum.
Just det. Och den första programmet då handlade lite grann om boken. Mm. Och sen berättade du väldigt mycket om det här med Tyresö på 70-talet och hur man startar Tyresöbostäder och hur man, ja, om olika politiker där som var betydelsefulla för varför Tyresö byggdes som det gjordes. Och sen var det, tycker jag, ett jättebra program när du berättade om när graningsringen byggdes om.
Ja, det var ett jätteprojekt.
Ja, mellan 1986 till 91.
Ja, ja.
Och det var prat om ett visst företag som alla kommer ihåg.
Aktiebolaget Formator.
Ja,
som var mycket strid om.
Ja, och som blev en värre olycka för vår grannkommun. För ni var mycket smartare. Ni gjorde inte samma misstag som Haninge.
Nej, precis. Nej. Vi höll i det ekonomiska själva.
Ja. Och förra programmet var också någonting som vi allihopa som bodde här 1989-91 kom ihåg. Vad gjorde ni då?
Var det centrumombyggnaden?
Ja.
Ja, det var också ett jätteprojekt.
Gigantiskt. Ja. Och det var ju det som gjorde att konstigt nog så behöll vi, alltså vi var trogna vårt centrum trots den här långa ombyggnationen.
Ja, det var ju väldigt stökigt i många år.
Ja, ja, verkligen. Mm. Har du fått några reaktioner på de här programmen?
Ja, jag har väl fått en fråga som gällde, var lite, man var missnöjd med varför sålde ni centrum helt och hållet sen?
Ja.
Till att börja med sålde vi ju hälften till Apotekets pensionsstiftelse och det var ju en bra lösning.
Ja, när ni skulle bygga om det.
Ja, för vi skulle ha råd med det så måste vi ha någon medfinansiär.
Ja.
Så det lyckades vi med Apoteket. Sen gick ju åren och samarbetet med Apoteket var väldigt bra. Och alla var nöjda, som jag uppfattade, även kunderna här. För vårt besöksantal ökade för varje år. Vi var uppe i 5 miljoner besökare varje år.
Ja, det är jättebra.
Det är fantastiskt för ett förortscentrum.
Ja, verkligen.
Men åren gick och kommunpolitiker då, som indirekt ägde centrum via Tyresö bostäder, kom överens med Apotekets pensionsstiftelse att ja, nu kanske det är dags att avveckla det här och låta privata aktörer ta över ett kommersiellt centrum.
Det var en trend.
Ja, det var en trend, ja. Tyvärr blev det ju så, var vi många som tyckte. Ja. Både kommuninvånare och inte minst jag som var ansvarig för centrum och tyckte att det gick bra. Men besluten blev så från de här 2 ägarna att de skulle sälja.
Det var ingenting som du kunde göra någonting åt? Det var, nej. Styrelsen bestämde och styrelsen satt...
Och ägarna och styrelsen bestämde ju. Ja. Framförallt ägarna då. Så att, ja, det var 2003...
Ja, det tog ett beslut i fullmäktige. Jag satt där då.
Mm. Ja,
det var mycket diskussioner kring det här.
Mm. Det var ju bra att det var mycket diskussioner.
Ja, men det var ju väldigt uppdelat. Det var borgarna ville sälja och Socialdemokraterna ville behålla det.
Mm. Men sen när apoteket då bestämmer sig för att sälja, då blir det ju så.
Ja, de har hälften av aktierna.
Så i november 2003 så var affären färdig och då såldes det till Rodamco, som var ett holländskt bolag som sysslade med sättenrobanläggningar.
Ja, och som sen sålde vidare.
Ja.
Och som sen sålde vidare.
Ja, precis. Tyvärr, det är ju ganska klassiskt det där. Ja. Var och en försöker väl göra en god affär så att säga, få upp värdet och tjäna en slant, ja. Reavinst.
Mm. Och idag är det Skandia Fastigheter, ja. Som har det.
Och det är ju bra på sätt och vis, för det är ju i alla fall ett svenskt bolag.
Ja. Mm. Och de har haft det ganska länge, men fortfarande tror ju kommuninvånarna att det är Tyresö kommun som alltså stänger affärer. Och
ja, så har jag hört. Det finns missuppfattningar.
Ja, så varje gång som en affär lägger ner så är det liksom, varför gör kommunen så här?
Ja, just det. Mot vårt fina centrum.
Mot vårt fina centrum, precis. Men det här programmet tänkte jag skulle handla lite om fortsättningen. Därför sen blev det ju så att du slutade som vd.
Ja, det var just
2004.
Ja, mars 2004.
Ja, och det ska vi ta. Men innan dess tänkte jag bara ta lite grann om 80-talet också. För att du höll på där som bara den då med att bygga om Graningsringen i slutet av 80-talet. Och sen,
samtidigt hade vi ju centrumombyggnaden.
Ja.
Det var väldigt mycket på gång just där.
Och då står det i den här boken, för du skriver ganska personligt också, att det var påfrestningar inom familjen då.
Ja, min fru och jag kom allt längre ifrån varandra. Och så här i efterhand har jag funderat på hur jag orkar med alltihop. Både en pågående kris i äktenskapet och Graningsringen och Tyresö centrum. Det var mycket på gång.
Ja, det är inte ovanligt tycker jag. Nu är ju liksom i och för sig väldigt många par, liksom båda två är fullt upptagna av sina karriärer. Men din generation, där var det framförallt männen.
Ja, det var det ju.
Och sen fick kvinnorna vara hemma. Så att det var ju också väldigt mycket slitningar när killarna eller kararna satsade på sitt jobb. Och det var ju inte snack i backen om att man inte skulle satsa på sitt jobb.
Nej, det var man ju tvungen att göra för att försörja familjen.
Ja, så det var ett annat tänk.
Ja, det var det.
Men det som är roligt, jag kan ju läsa också den här boken om dina andra, vad ska man säga, privata bostadsprojekt. Du skaffade något hus på Möja.
Ja, jag och min förra fru Eva då köpte en tomt på Möja.
Ja.
Det var 1979 om jag kommer ihåg rätt. Ja. Så byggde vi hus där 1980.
Just det. Och du nämner också en person som är känd för oss som gick i skolan, i föräldraskolan och de som gick i gymnasiet. Ja, en lärare.
Gunnar Bergström.
Ja.
Vi umgicks med honom i familjen och vi bodde ju intill varandra i Krusboda.
Just det. Mm. Ja.
Så han var ju sommarledig då från lärarjobbet, så någonstans där i juni 1980 så var han med och hjälpte mig att bygga upp det här huset under ett par dagar.
Ja, vad roligt. Ja. För Gunnar Bergström var ju en väldigt stark lärare. Jag hade honom i kemi och han var också mattelärare, alltså NO som det heter då, men då på den tiden läste man varje ämne. Och på hans lektioner, då var man tyst.
Jag förstår det, han höll ordning och reda.
Det
kan
var
tänka det.
Världens ordning på honom. Och sen tror jag att han kunde åka skridskor också. Han var duktig idrottskille.
Ja, det var han.
Och sen var han ju lärare även på gymnasiet, så att många har haft honom där. Sen har du haft ett båtliv också.
Jag köpte en segelbåt, en Scampit, 30-fotsbåt ihop med min äldsta son.
Ja.
Ganska tidigt, han var ung då och hade ju inte råd med en egen båt, så vi gjorde ett gemensamt projekt där. Det var väldigt lyckat.
Ja, det brukar vara det faktiskt.
Ja. Dessutom så blir ju båten använd lite mer. Ofta ligger ju fritidsbåtar vid kajen och bryggan för det mesta, men här var vi ändå två hushåll som använde båten och skötte om den.
Det är jättebra faktiskt. Ja, när vi hade båt nu, vi har haft båt, fast vi har ingen båt längre. På slutet bryggseglade vi mest.
Ja.
Vi åkte ner till båten en kväll.
Men det är mysigt att göra det.
Och bara satt där nere vid båtklubben.
Det har jag också gjort någon gång.
Bara för att man ville komma ner vid vattnet och orkade inte ens ta sig till Fredagsviken.
Nej.
Ja, men du skaffade en maxi också.
Ja, en motorbåt.
Var det en motorbåt?
Ja, det är en motorbåt. Efter segelbåten, så det var också Claes och jag, äldsta sonen. Så köpte tillsammans. Pelle Pettersson har ritat en jätteelegant daycruiser med övernattningsmöjlighet.
Ja.
På den tiden var det en rejäl V8 i den, så det var härligt muller. Men idag är det väl inte riktigt kommit få.
Här nu är det skämskudde på sånt.
Ja.
Ja, men när du hade skilt dig då, då flyttade du till ett av de här bostadsområdena. Hade du varit med själv och planerat och fixat med, ja, med Farmarstigen?
Precis. Angelikagren flyttade jag till. Och det var ju Tyresö bostäder som byggde det där och hyrde ut. Så det var lite känsligt, men jag fick lägenheten via bostadsförmedlingen. Så det känns som att det var helt korrekt.
Ja. Och jag som då har, eller våra barn har växt upp på Kanelgränd. Och det har sagt, det är jättemånga problem. Jag tycker det här som man gjorde på Farmarstigen, på den sidan där Coop ligger, det är ju bostadsrätter.
Just det.
Och på andra sidan är det hyresrätter. Och sen är det lite villor bakom. Och barnen då som leker och går i samma förskola eller skola, de har ju ingen aning om att här är folk som har köpt och här är folk som hyr. Mm. Och de ser ju liknande ut också.
Ja, det är samma liknande arkitektur.
Ja, det var väldigt bra.
Mycket bra. Jag har alltid tyckt om det här med, som det heter, blandade upplåtelseformer. Både bostadsrätter och villor och hyresrätter i samma område.
Och Angelikagränd har ju små gårdar.
Mm.
Ganska bra sammanhållning på de där små gårdarna, va?
Ja, nu var det ju jättelänge sedan jag bodde där, men det kändes rätt. Jag bodde där i knappt 5 år.
För jag vet nämligen av Marie Linder, som är hyresgästföreningens ordförande i Sverige.
Ja, det stämmer det, ja.
Hon bor på Koriandergränd. Och de har världens bra, varje gård sköter om massa saker. De har till och med fått ta typ att de får en kassa för att sköta om sina gårdar.
Vad trevligt.
Ja, det är en väldigt bra grej faktiskt. Så att jag är väldigt mycket för Farmarstigen i och med att jag bor där. Ja. Men du skaffade en sportstuga i Tyresö strand också.
Ja, precis. Jag har alltid känt lite dragning så där till eget boende. Egen här till guldvärd som man ju förr i tiden.
Ja.
Så jag letade mig ut mot Tyresö strand och hittade så småningom en liten sportstuga med jättefin utsikt över Erstaviken.
Men sportstugorna på Halvön, de byggdes ju under en tid där folk inte hade råd. De byggde banankartonger eller vad man brukar prata om.
Det var inte riktigt så illa i mitt fall. Men å andra sidan hade man inte skött om den på årtionden, så det var i väldigt dåligt skick.
Så du fick ett bra fritidsprojekt?
Ja, verkligen. Ja. Där kunde man lägga ner all sin tid på. Under många år.
Under många år, ja. Vad fick du göra för någonting? Där fick du riva mycket och bygga om?
Ja, jag har byggt om mycket. Helt nya ytterväggar och yttertak. Och,
exakt. Det var så.
Så det är nästan bara takstolarna kvar och grunden.
Ja, men det brukar vara så. Och där lyckas du träffa en granne.
Ja, det stämmer det. Det var ju inte så många som bodde permanent där uppe, men jag skulle ju bosätta mig permanent. Jag säger där uppe för det är högt uppe på ett berg.
Ja.
Så mitt emot mig så bodde det en ensamstående kvinna, lärare i Tyresö skolor med en son. Och ja, vi började träffas mer och mer och umgicks, och det slutade med att vi blev ett par så småningom och vi gifte oss.
Ja, ni har varit gifta ganska länge, va?
Ja, över 30 år.
Ja. Vet du vad, nu glömde jag faktiskt en sak som jag hade tänkt att göra i början av det här programmet. Alltså, du skulle få en applåd, inte för att du varit gift så länge, utan för att du faktiskt fyllde år för ett tag sedan, va?
Jaha, ja, ja. Ja, det är bara 6 dagar sedan fyllde jag 80 år.
Ja, jag vet.
Det var förra tisdagen.
Ja, och det är när vi spelar in det här, om hör det här, så du får säga vilket datum det är, för att då vet, förra tisdagen beror ju på...
Ja, det var den 4 mars som jag fyllde år.
Och då fyllde du väldigt, väldigt jämnt.
Ja, jag fyllde 80 år.
Precis. Och därför fick du en applåd. Den skulle du fått i början egentligen. Men jag kan ju också ge en applåd.
Tack för det. Det var ju gulligt att tänka på.
Långt äktenskap, det är också någonting att fira. För det är svårt.
Ja, just det. Men jag har ju tränat en gång förut. Det här är ju nummer 2.
Ja, jag har också haft 2 äktenskap. Och den här sista, vi firar 40 år i augusti. Oj, så jag borde få en applåd. Jag också.
Mer.
Jag applåderar själv. Och min man hör. Så får han också lite applåd. Att han stått ut med mig i 40 år. Ja, men du skaffade hund också?
Ja, det gjorde vi. Ann och jag, alltså min nya fru. Ja, en flat-coated retriever som heter Millan. Mycket trevlig.
Det är en bra hund, va?
Ja, det är en fågelhund. Jättetrevlig ras.
Ja. Mm. Så, som du var på ripjakt med?
Ja, just det. Fågelhundar är ju duktiga antingen på stående fågelhundar eller också apporterande. Ja.
Men kan du skjuta?
Ja, ja, jag har jägarexamen.
Och har din hustru jägarexamen också?
Ja, det har hon faktiskt. Hon blev inspirerad av mig och tog jägarexamen. Men hon har inte utövat det så mycket aktivt. Nej.
Det är bra att kunna. För sen var någon bondgård i Hälsingland?
Ja, ja, jag såg mig om efter några jaktmarker när jag var yngre.
Ja.
Och insåg ju att här runt Stockholm, det är ju ingenting för en vanlig direktör.
Nej, det kostar för mycket.
Det kostar för mycket, vare sig man arrenderar eller köper någon skogsplätt. Men uppe i norra Hälsingland är det andra priser. Och jag fick tips om att åka och titta på något där. Så att vi åkte upp en höst och kikade på några objekt och fastnade för ett som ingick lite mark i
Och den är kvar fortfarande?
Den har vi kvar, vi har haft den i 25 år nu.
Ja. Och visst är det trevligt att kunna byta miljö till...
Ja, det är det. Ja. Det är det.
Vi åker upp till Härjedalen och vi tycker det är fantastiskt trevligt.
Ja. Ja, och åka till Hälsingland är också ett stort steg. Det är ju norra Hälsingland. Ja.
Och där är det egentligen vackrast. Hälsingland är ju duktig också om man nu gillar hus. Vilka fantastiska hus de har.
De här gamla hälsingegårdarna, en del av dem har ju blivit ett världsarv.
Ja.
Ja, han och jag har hunnit med och besökat två världsarv faktiskt.
Ja, vi blir lika imponerade varje gång vi åker förbi de här fina husen. Och jag har en kompis som är från Hälsingland. Hon brukar säga att här i Dalarna är bra, men Hälsingland är vackrare. Ja, men nu tänkte jag gå till den här avslutningen här på din karriär inom Tybo. För du var 59 år 2004.
Ja, det stämmer det.
Mm. Och du blev uppsagd den 22 december 2003.
Ja.
Alldeles innan jul. Vilken julklapp.
Ja, det var lite tufft.
Nu får du berätta, för det var ju 60 medarbetare ni hade då.
Ja, ungefär, ja.
Mm. Vad hände?
Ja, när vi hade sålt centrum då på hösten 2003 så skulle vi ju dra ner lite på vår administrativa verksamhet, för att vi hade haft all teknisk och praktisk och ekonomisk förvaltning av centrum åt centrumbolaget. Det var alltså Tybo som skötte det. Och då är klart, när vi tappar den intäkten så ska vi ju minska någonstans. Och då föreslog jag att jag skulle ju fylla 60 år då, året därpå. Föreslog jag att det var dags för styrelsen att pensionera mig.
Ja.
Och så har vi gått om tid på oss att sätta någon ny vd in i verksamheten. Mm. Men så det gillade inte styrelsens ordförande, Olof Agri, som var den här opolitiska styrelseordföranden. Som var ju lite ovanligt att ett kommunalt bolag hade, men...
Ibland tar ju företag in såna här människor i företag. Jag som jobbar på Sveriges Television, vi hade ibland så att plötsligt kom det en vd som heter Kristina Götterström. Mm. Och hon hade gjort massa neddragningar på Dagens Nyheter och nu skulle hon göra det på SVT.
Ja, ja.
Och då fick hon hålla på några år och säga upp tills nästa vd kom. Så att ibland har man ju såna här, liksom, vad ska man säga...
Ja, jag vet
någon
inte riktigt
som kommer in.
Vad politikernas tankar var här att sätta till en opolitisk ordförande. Nej. Det var ju oerhört ovanligt. Ja. Jag vet inget annat allmännyttigt bolag som hade en sådan ordförande. Men vi fick det här. Och han menade på att vi skulle lägga ner marknadsavdelningen på Tyresö bostäder. Alltså de som höll på framförallt med uthyrningen av lägenheterna.
Ja.
Och det tyckte inte jag, för att jag tyckte det är bättre... Att vi minskar personalen och pensionerar mig och gör en intern rekrytering. Vi hade flera kandidater som kunde vara lämpliga. Fastighetschefen eller ekonomichefen kunde ta över och bli vd.
Ja.
Och på så vis så skulle vi ersätta dem underifrån och minska helheten.
Ja.
Men sen när det gillade inte ordföranden, han skulle absolut lägga ner den här marknadsavdelningen. Och jag argumenterade med att den här marknadsavdelningen har aldrig haft någonting med Tyresö centrum att göra. Så det fanns ingen anledning att ge sig på just den avdelningen.
Nej.
Men där stod vi, ordföranden och jag. Och det är klart, ordföranden, om man får med sig styrelsen på sin linje, så blir det ju så.
Ja, så blev det.
Ja, och så blev det. Då slutade med att pang, boom, så skulle jag avskedas istället. Det var ju ännu tuffare. Så fick jag ju sparken och fick gå på dagen.
Då får man gå på dagen.
Ja, ja.
Ja. Men När man säger så här, sparka någon, man har ju uppsägningstid i vanliga fall, 3 månader eller halvår.
Ja, man är uppsagd. Ja. Jag hade ju ett så kallat företagsledaravtal, så jag hade 12 månaders uppsägningstid.
Man får betalt 12 månader, ja. Men man får inte vara på, man får gå på dagen.
Nej, det behöver inte vara. Min uppsägning som du nämnde där i december 2003, där skulle jag jobba i 12 månader.
Du skulle det?
Ja, jag skulle. Jag är uppsagd. Men jobba i 12 månader. Sen skulle jag sluta.
Okej. För så brukar det vara när man sägs upp. Man har en
har uppsägningstid. I vanliga fall är det kanske 3 månader. Men sådana här företagsledaravtal brukar vara längre. Ja. Hur som helst så hade jag ju invändningar mot det där. Jag tyckte min modell var bättre, att pensionera mig. För i det här företagsledaravtalet stod det också att styrelsen kunde pensionera mig från och med 60 års ålder. Ja. Och det skulle jag ju bli året därpå. Så det sammanföljer väldigt väl, tyckte jag.
Men skulle det vara dyrt för Tybo då att pensionera det? Skulle det kosta dem mer då om de pensionerade?
Nej, absolut inte. Nej.
Utan det var bara en konstig grej. På den tiden vice ordförande var ju Olle Chevalier, som har varit en känd politiker.
Ja, från Moderaterna.
Moderaterna. Mm. Men det fanns ju också andra politiker som satt i styrelsen. Ulla Hoffmann, som var riksdagsledamot för Vänsterpartiet.
Ja, stämmer.
Hon har varit engagerad i Tybo.
Ja, hon bodde ju i Tyresö. Så att...
Och alltid bott i Tybo.
Det var ju inget konstigt.
Ja, nej. Och Berit Assarsson, var hon inblandad någonting i det här? Hon satt inte i Tyresö bostäders styrelse?
Nej, men hon var ju kommunalråd, så hon representerade ju ägaren.
Just det.
Så det var ju, ägaren till ett bolag är ju viktig.
Ja. Men vad gjorde du då? För du var ju liksom bara, du hade ju inte ens fyllt 60.
Nej. Jag försökte få, med hjälp av facket, få till en förhandling med ordföranden och diskutera min lösning.
Ja.
Men det var tvärstopp. Det gick inte. Jag skulle sluta. Men innan jag slutade var det ju rätt så dramatiskt, för att jag tyckte att så där kan man ju inte behandla en som har tjänat Tybo i 27 år.
Nej.
Och ingen hade klagat tidigare under 27 år. Så att jag tyckte det där var lite att gå överstyr.
Ja.
Så att tillsammans med facket så kontaktade jag massmedia. Sveriges Radio och tidningar och allihop. Och det blev ju ganska stort pådrag kring det där. Bland annat direkt sändning intervju med mig i Sveriges Radio.
Jaha, vad bra.
Varför jag hade blivit uppsagd. Och det där tog ju skruv naturligtvis. Alla hörde ju det där på radion och läste i tidningarna. De skrev, och inte bara lokaltidningarna, även Rikspressen skrev om det här uppsägningen. Ja, det tog verkligen skruv, för då plötsligt blev jag avskedad.
Ja, det var då det blev avskedad. Och avsked, det är något annat än uppsagd.
Ja, det är en väldig skillnad. Blir man avskedad och får sparken, då ska man sluta på banne mig på minuten. Lämna in nycklarna och passerkortet.
Men gäller avtalet fortfarande att man får betalt i de här månaderna som står?
Ja, just det. Ja. Avtalet, så anställningsavtalet man har, gäller ju.
Ja, så då har man lön ett antal månader.
Precis.
Men sökte du nya jobb då?
Nej, det gjorde jag inte på en gång. Utan jag drev min linje att de borde ju pensionera mig från 60 år. Eftersom jag har ett avtal som säger det, och jag var 59 då.
Ja.
Ja. Så det slutade med att styrelsen och jag tror även kommunen som ägare tryckte nog på och tyckte att men det här ser ju jävligt illa ut.
Mm.
Det är ju bättre att han går i pension.
Ja. Och det gjorde du?
Ja, så då blev jag pensionerad från 59 år istället för från 60, som avtalet sa.
Men jag läste någonting om, vad var Mellanporten AB för någonting? Vad var det?
Ja, det drog jag igång strax efteråt. Det var ett eget fastighetsbolag.
Ja, var det så?
Ja, min fru Ann sa till mig, vad sjutton ska du göra nu då? Du kommer ju krypa på väggarna hemma om du inte har någonting att göra.
Självklart är det så.
Som nybliven pensionär vid 59 år. Så då köpte vi tillsammans, min fru och jag och yngsta sonen, några hyreshus som vi förvaltade i egen regi. Och vi döpte det bolaget till Mellanporten AB.
Jaha, så du fortsatte egentligen samma bransch då ett tag till?
Det var ju det jag kunde,
fastighetsbranschen. Och du tog styrelseuppdrag och var konsult också?
Ja, det kom lite senare. Ja, vänta, får se, det var nog redan 2005.
Vad tog du för styrelseuppdrag då?
Ja, till att börja med var jag en slags konsult som hjälpte Svenska Bostadsfonden, heter de, att titta på fastigheter och avgöra vilka de skulle köpa in.
Jag har ju läst din bok och det är väldigt personligt, för du skriver, du blandar ju det här, ditt liv på, liksom på jobbet med även dina fritidsintressen. Och då kunde man läsa om veteranbilar också.
Ja, jag hade alltid haft en förtjusning i gamla bilar och... Nu fick jag ju lite mer tid och så på den här bondgården i Hälsingland fanns det ju en stor loge och garage och annat. Så där fick de ju plats. Så när det var som mest hade jag och min fru 6 veteranbilar.
Jaha, hade ni? Vad hade ni för någonting? För sånt där brukar ju folk gilla.
Ja, det var två Volvo, en P1800 och en gammal PV. Och så 2 Saabar och en Saab Sonett och en Saab 900 Cabriolet.
Jaha.
Plus en BMW från mitten på 80-talet.
Men var det bilar som ni var ute och åkt, cruisade med? Alltså ute och åkte med?
Jo då, det gjorde vi ju. Men det var ju så många, så det var fullt att hinna med och köra allihop, alla 6.
Ja, för det tycker jag är roligt. Det finns ju väldigt mycket sådana här veteranbils... vad kallas det för någonting? Meetings eller möten i någon stad. Och det är ju kul.
Det är jättekul.
Man ser ut på vägarna. Plötsligt så får man köra om 17 gamla bilar.
Ja.
För då är man på väg någonstans och så söker man, så upptäcker man att man kan komma till Bollnäs.
Och här
eller...
i Storstockholm, och det finns nog på andra ställen också, något som heter Bil och Bulle.
Ja.
Då träffades man 6 på lördagmorgnar någonstans här i Storstockholm.
Ja.
Och beundrade varandras tjusiga bilar och drack kaffe och gick omkring och snackade.
Ja.
Jättecharmigt.
Ja. Och vi har en programmakare här på Tyresö som heter Jerker Pettersson. Han är frankofil.
Ja.
Han älskar franska bilar.
Mm.
Och han har en liten sån här, Didi heter hon. Det är en, heter det CV? Alltså Citroën CV.
CV2 tror jag.
Ja, det heter det, va?
Ja.
Och den kan de till och med bo i ibland. Ja. Och den är så fiffig. Och jag har varit ute och åkt med den. Han tar ju kurvor på något underligt sätt. Äggen ska ju funka på den franska landsbygden.
Ja, ja.
Och han kan ju mecka med den här bilen hur som helst.
Ja, den är jättecharmig den där bilen.
Ja, ja, så det är roligt. Och han brukar lägga ut bilder just på de här träffarna. När Didi träffar sina kompisar. Ja. Men du fick också barnbarn?
Ja, ja.
Mm. En hel drös eller?
Ja, sammanlagt är det 5 stycken.
Mm. Det är bra.
Ja, det är bra. Ja, eftersom jag har 2 söner så är det ju väldigt bra att det blir så många som 5 barnbarn.
Ja, det är bra.
Mm.
Och även Ann, din hustru, har hon barnbarn?
Ja, hon har 3 barnbarn hon.
Mm. Ja, men då har ni ett gäng.
Ja, det är 8 stycken. Det är fullt att hålla reda på alla födelsedagar.
Ja, exakt. Det är dyra julklappar.
Mm.
Och ni åker till Spanien?
Ja, ja.
Var ni där?
Ett tag hade vi ett sånt här gemensamt projekt också med äldsta sonen. En lägenhet i Spanien.
Ja.
Som vi hade. Det var väldigt charmigt och trevligt. Vi var där som tidig vår, alltså sen vinter och höst. Och sen kunde han vara där med sina barn då, mina barnbarn, på sommaren när de hade skollov. Så då, lägenheten blev utnyttjad.
Ja, men det är det som är bra.
Mm. Mm.
Och du har också varit engagerad i olika Tyresöföreningar, va? Tyresö filmförening.
Ja, det är jag nu. Jag är revisor där. Va?
Ja, det är bra. Du var revisor i någon annan förening också? Var det?
Ja, det var Tyresö gymnastiken.
Och där har det varit länge, va?
Ja, det var säkert 25 år.
Ja.
Jag blev till och med avtackad med medalj och en tjusig middag.
Jaha, vad roligt. Ja, för det är väl också någonting, om man frågar folk vad det är de gillar med Tyresö. Så när jag frågade kommunalrådet Anita Mattsson så sa hon att vad hon förstår så det man uppskattar med Tyresö, det är förstås naturen, den här tillgången till vatten och natur. Och, ja, vi har ju fantastisk natur här. Men det är också föreningslivet.
Ja, det är ju väldigt aktivt.
Ja, och då, den har jag säkert ställt till dig, för den brukar jag ställa till alla. Jag kommer inte ihåg om jag ställt den frågan. Då får jag höra din idé. Varför har vi ett sånt bra föreningsliv i Tyresö?
Jag kan tänka mig att det beror mycket på engagerade föräldrar som engagerar sig i barnens fritidsaktiviteter. Typ fotboll, innebandy, gymnastik med mera.
Ja.
En av mina kusiner som bodde i Krusboda, han var ordförande i Tyresgymnastiken i många år. För att hans döttrar var aktiva där.
Ja. Mm. Och min idé är ju att när alla de här unga människorna som var 20-30 års åldern kom till Tyresö på 60- och 70-talet, då fanns det inte så mycket från början. Och alltså flyttar man till en gammal kommun så finns det en idrottsförening som är 100 år som man kan gå med i. Här var man ju tvungen att starta allting själv.
Ja.
Så att ni som är 80 plus, ni har suttit med alla 30-talister och 40-talister, ja, har ju varit med och startat alla de här föreningarna.
Du har rätt i det.
Ja, så jag tror ju att ni...
Och det blir ett personligt engagemang,
ja,
och det smittar nog av sig på nästa generation och nästa, ja, generation.
Ja,
det känns det. Så.
Ja, jag har ju inte ärvt den här radion, men jag har blivit engagerad
därför,
därför att den här radiostationen startades också. Alltså av massa engagerade människor 1985.
Mm.
Ja, det här var vårt femte program. Jag tänkte ta ett till program med dig.
Oj!
Ja, men då tänkte jag bjuda hit en person. Den kommunpolitiker som hörs ibland där på Tyresön som är väldigt, väldigt duktig.
Ja, jag har hört honom också. Ja.
Och vad heter han?
Jag tror jag förstår vem det är. Ulf Perbo.
Ja, han är kristdemokrat. Ja, men han är också väldigt engagerad i byggfrågor. Och vår väldigt duktiga programmakare Katarina Johansson Nyman brukar intervjua honom. Men jag tänkte det kunde vara kul. Och, för att i slutet av din bok har du en massa råd till politiker.
Ja, just det. Hur bostadspolitiken ska föras i framtiden.
Och då är det bra om vi tar en aktiv politiker.
Ja, vad kul.
Ja. Så jag sätter er mitt emot varandra så får du ställa frågorna och han får försöka svara.
Ja,
så får vi se vilken diskussion det kan bli. Jag kan inte lova att han säger ja, men det tror jag att han gör, för han är en väldigt vettig person.
Ja, det är jag övertygad om att han gör. Och vi har ju stött på varandra tidigare lite grann. Så
Och du har lyssnat på hans senaste program, tror jag.
Ja, om det senaste vet jag inte, men jag har lyssnat, ja.
Jättebra, tack så mycket igen Per-Åke Eliasson för att du berättar så mycket roliga saker. Det här var ju lite mer privat om det här, och också att vi redde ut att det var inte ditt fel att Tyresö centrum såldes.
Nej,
det var det inte.
Nej. Tack för det.
Ja, bra. Japp, och jag som har haft det här återigen trevliga samtalet, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och har ni synpunkter på programmet får ni gärna mejla. Vi har en mejladress som heter info@tyresoradion.se. Och vill ni stötta våran radio, det får ni också göra om ni vill. Då har vi ett swishnummer. Har man då ett sånt där swishnummer som går till en föreningen eller företag så börjar den på 123. Och sen kommer 679-3707. 679-3707. Och det är bara att gå in på vår hemsida. Längst ner på varenda sida så står vårt plusgiro och vårt swishnummer. Så ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Fortsätt att lyssna.